Tinder? Dating?
Ja.
Håller du på med det?
Inte Tinder.
Nej.
Men jag har varit ute på lite andra sån här dating-sajter. Ja. Elit-singlar har jag testat.
Va?
Ja, det gjorde jag förra året. Det var, det
är
var...
du elit?
Nej, och inte de som var där hela faktiskt.
Tjena!
Tjena!
Jag hörde att de passade. Välkommen.
Tackar.
Ja, jag hänger av där. Jag har gjort kaffe.
Ja, kaffe är bra.
Funkar bra.
Hon mässar innan att hon är en halvtimme sen. Men väl i dörren bjuder hon på ett sprudlande humör. Hon tackar nej till frukt och kanelbulle, men ja till vatten och kaffe. Vi har jobbat ihop i över 20 år i parlamentet, men aldrig riktigt satt oss ner och pratat. Så det här ska bli intressant. Men jag är på min vakt. Hon har ju trots allt på stand-up-scenen beskrivit män som blandfärs. Hälften nöt och hälften svin.
Välkommen till toppmöte med Anders S. Framför mig sitter en person som är väl så nära en levande legend man kan komma. Jag vet att du skäms. Du gjorde en min där.
Ja, levande legendlåtar.
Inom komiken.
Okej. Okay.
Och jag brukar börja så här, att jag vill att du ger mig fullständiga personuppgifter.
Jag heter Barbro Karin Viola Westerlund Larsson. Och jag är född 29 oktober 1956 i Visby på BB. Och har växt upp på Gotland och nu bor jag i Solna. Är det något mer du behöver veta?
Nej, jag tror det är ganska bra. Då.
Ja,
ett okay. Barn har du.
Ett barn har jag. Ja. Hon är 28 nu, precis fyllde hon för 2 dagar sedan.
Ja.
Som jobbar som jurist. Jag vet inte vad jag har gjort för fel, men så är det i alla fall.
Vill du skulle bli något annat?
Ja, men du vet, när man jobbar med något kreativt chef försöker man ju då kanske tänka att det vore kul att de där ramlar ner några korna av samma sort. Men nej, det har det inte. Hon men ökade det mycket.
Menar du att jurister är inte kreativt?
Nej, alltså? No, hon höll på att hoppa av utbildningen och hon insåg hur jävla kreativt det är. För hon är lite mer så här, hon vill veta. Hon vill inte vränga lag, hon vill följa lag. Hon är med så, men hon jobbar med familjejuridik, så det blir ju skitbra.
Jag var fastnaglad vid TV när jag var liten och kollade just på såna här rättegångsdramor. Ja. Jag gillar argumentation. Bryta ner argumentation, stå för sin sak, höra den andras åsikt, se om ens egen argument håller.
Retorik
och
ja, det är jätteintressant.
Är det det hon har fått ifrån från dig?
Det kanske det är. Men framförallt tror jag att hon vill göra skillnad. Så hon har ett väldigt starkt rättvise patos. Så egentligen är hon på sätt och vis i fel bransch.
Du, Babben, när du, om du reser utomlands där du måste fylla i ett formulär och det står profession, vad skriver du då?
Jag skriver oftast artist, vilket ju egentligen är konstnär då.
Mm.
Men, för jag vet att jag har fått frågan någon gång, liksom, vad för sorts artist? Och så får man då säga att man är comedian, liksom sådär. Mm. Men jag brukar inte skriva...
We got a comedian here!
Ja, nej, jag brukar inte skriva comedian.
Varför det?
Därför att i tidernas begynnelse så var jag en gång i Israel och då har jag skrivit artist och så är det här, har du packat det här själv, har du varit i Egypten, vad gjorde ni där, vem har haft tillgång till ett bagage, du vet de här förhören, så var det en ung tjej då så här jättenoga och så kom vi till det här, you say you're an artist, what kind of artist are you, I'm a comedian and so are you I guess in a way, ny förhörsledare.
Sa du det?
Kusprutade. Och min mamma sa att du aldrig kan hålla käften. Så jävla dumt.
Men det var ju klockrent.
Ja, men det är ju det man får lära sig på något sätt då. Det är klart, det är ju allvar för dem. Va? Jag fattar ju det. Men liksom, jag har försökt bara lite uppstämning. Ja, lite. Fel tillfälle, fel plats.
Ja, men det är väl just det de här förbjudna områdena som man
vet,
vill.
Det är bara kittla.
Ja.
Och det är ju likadant, jag har varit i USA någon gång så här, det är kittla, men man vet, nej för fan, säg inget nu. Då, yes sir, gör inget så här dumt liksom, bara försök att passera obemärkt. Mm.
Vad är status just nu? Vad håller du på med?
Jag håller på just nu med ganska mycket stand-up. Jag håller på att skriva, jag ska på en ny turné till hösten. Och vi börjar i Visby. I september. Och det är ganska mycket att För nu börjar folk vilja veta vad det handlar om och jag vet inte.
Du har ingen aning.
Nej, nej, men det börjar ju kristallisera sig lite. Jag fick en idé till affischen som jag tyckte om, där jag mer eller mindre är en rip-off på Pippi Långstrump, och så heter showen Här kommer Babben Larsson. Och då kände jag att då blev det ganska vitt liksom vad det kunde handla om.
Är det en sorts att plocka upp väldigt mycket strömningar i tillvaron och applicera det på din stand-up?
Ja, men det gör jag nog också. Oftast så kommer det saker var jag är just nu själv, som nu skriver jag om att jag har hållit på att dejta, en dating-app och lite vad det finns för typer där, och också det här med när man har sex, när man är 60 plus, vad det är för skillnad. Och
jag tänkte vi skulle ägna större delen av intervjuerna.
Ja, jag förstår det. Jag ser att du har en sexgunga här uppe mot er i taket.
Alltså, du gör den kopplingen.
Det har jag vad ska jag göra för koppling?
Det där är en vanlig hängstol, Babben. Hängstol, du ser en sexgunga.
Hängstol som bull. Det vet ni, Anders Kjell Nilsson har en sexgunga hängande i taket här uppe.
Men
i sin
du måste förklara, var kommer sexet in? Alltså, det är ju som att försöka sätta på honom med rullskridskor.
Nej, men alltså, du sätter damen där och sen gungar du fram och tillbaka.
Och jag gör ingenting.
Nej, du står still bara och doppa ut det. Doppa.
Nej. Ja, men vad fan. Vilka bilder jag fick. Den,
ja, men som sagt, jag tror jag är väldigt mycket så att det som kommer i min väg kan råka bli stand-up, om jag känner att det är relevant även för en publik då.
Mm.
Och där hade jag bland annat det här, du vet, när man är i ett äktenskap som har kommit till det här stadiet och man kollar hur lite kärlek kan jag ge och den andra fortfarande är kvar, liksom. Det här förnedringsstadiet innan skilsmässan.
De
har svälta ut varandra liksom. Och det där kände jag att även många i publiken, de känner igen det där stadiet när man ger ingenting längre.
Varför stannar folk kvar i det då? Alternativet är värre.
Nej, jag tror det okända är värre. Det är ju känt i alla fall. Man vet vad man har lite så.
Mm.
Jag kände att jag gick väldigt länge och tog inte ansvar för situationen. Tills det var ohållbart då. Men liksom, jag hade nog gått rätt många år och tänkt tanken liksom.
Mm.
Börja möblera upp nya lägenheten, du vet. Mm. Dröm mig iväg. Men samtidigt så, jag tror nog fortfarande faktiskt att min man var mitt livs kärlek. Men vi förstörde det och vi tog inte hand om det. Och då går det inte.
När kommer man till brytpunkten då?
Alltså jag läste någon bok och det tycker jag stämmer så bra. Man kommer till 10. Alltså man har räknat till 1 och man har räknat 2 och man har räknat 3. Och till slut så är man vid 10 och så är det bara över. Och det, jag tror när man inte längre överhuvudtaget bryr sig om varann, då finns det ingen känsla kvar. Så länge man bråkar, då finns det hopp tycker jag. För då vill man fortfarande, man vill någonting fortfarande med sin partner. Man vill så, man triggar visserligen och man är förbannad, men man vill fortfarande. Men när man bara går och bara, så, där någonstans.
Mm. Likgiltigheten.
Ja, likgiltigheten.
Mm.
Man bryr sig inte.
Du säger att du känner igen den när du är ute i stand-up. Tror du att det är vanligt att folk bara accepterar att ja, livet är så här?
Jag känner ett antal bättre, till exempel personer som inte skiljer sig för att de är så förälskade i sina bostäder. Så att de inte överger sin lägenhet eller sitt hus. Och det tycker jag nästan är beklämmande tycker jag.
Jo, verkligen.
Alltså, att det är bostaden som avgör kärlekslivet, det är så sorgligt så att det vill man nästan inte tänka på.
Hur håller man ihop ett äktenskap då, Babben?
Det vet inte jag eftersom det är en äktenskap jag har haft slut i skilsmässa. Men jag tror ju att det handlar väldigt mycket om att vill du få så måste du ge, det är ju bara det. Att dejta varandra, fortsätta att dejta varandra, gör det kul grejer, se till att skrota ihop.
Men det här med att man känner att man kommer i någonting som går i stå, man känner varandra så väl, man vet vad den andra ska tänka, vad den andra ska säga, hur den andra ska reagera. Det finns ingen överraskning längre i tillvaron.
Nej.
Och att människan är sån att man är beredd att göra nästan vad som helst för att få det där pirret i magen, för att få den där förälskelsen igen.
Ja.
Och är den möjlig när man har levt? Eller måste man prova sina vingar för att...
Alltså ha affärer tycker jag är ganska fult. Jag är kanske lite gammaldags där. Jag tycker man har en partner i taget, så resonerar jag. Jag har aldrig varit otrogen.
Man kan ju komma överens om att man ska göra så, tänker jag. Eller?
Ja, men då kan man väl liksom gärna ursäkta mig.
Mm. Du var inne på det själv här. Du ska ta upp det i din stand-up, så Tinder. Dating.
Ja.
Håller du på med det?
Inte Tinder.
Nej.
Men jag har varit ute på lite andra sån här dating-sajter. Ja. Elit-singlar att testa.
Va?
Ja, det gjorde jag förra året. Det var, det
är
var...
du elit?
Nej, och inte de som var där hela faktiskt.
För jag har alltid tittat, för det var reklamfilm.
Ja, men det, och då är det ju någon så här som har gått handels och har sådana här fletar på tröjan och ser ut som att, vad fan är det här? Ja, jag vill ha en bra partner, du vet sådär.
Hur tänkte du när du gick in på Elite då?
Därför att jag var på en annan innan och där hände ingenting. Och då gick jag in på Elitsinglar och det var samma gubbar och det hände fortfarande ingenting. Det var så tråkigt, jag träffade några stycken, men det var nej, det small inte till någonstans. Men i somras fick jag med ytterligare en sån här match då. Mm. Och, men då, där var det ganska mycket faktiskt trafik och ett försök till romantic scam. Det är ju alltid en rolig erfarenhet. Mm. Men sån här skitsnygg ingenjör, du vet, från USA som jobbar med miljön och sen ställa in dejter med kort varsel, ringa upp och låta inte alls som han bor i USA och växer upp i England. Och fan, jag är turnéer i England, det där är ingen engelsk dialekt. Kom igen, tala om att du bor i Vitryssland eller Nigeria eller var du kommer från, men liksom du är ju inte amerikan liksom. Nej. Och sen, jag måste åka dit och skicka en bild och säga nu är Skåne igen och det där är inte Skåne, det där är, det kan vara Skottland, det kan vara Tartaberg, men det är inte, du vet. Och sen ringa upp från dolda nummer som inte går i spår i olika länder och sådär. Och sen så småningom så vet man, så kommer det här, oj, jag fick inte ut mina varor här med tullen, jag måste betala och mitt kort funkar inte, men vi ska ju ses nästa vecka. Man vet ju att det är nästa steg. Ja. Så att där någonstans avbröt jag det innan det började liksom.
Var det mycket sånt där på att folk ljög helt enkelt?
Ja, det är en hel del sån, och de har haft alltid skitbra profilbilder, de är stulna från andra mobiler och man kan till och med spåra upp dem på speciella sidor, och det är ofta så att de ser skitbra ut, de står på olika konstgallerier, de har hundvalpar.
Ja, men
det är verkligen sådär. Så att när du väl har lärt dig lite hur valsarna, och så fort de kan så tar de ut dig från själva appen och börjar skriva direkt. Så jag hade ju en speciell slaskpost i den här snubben då, för att jag tänkte jag ger inte ut min riktiga så.
Nej.
För jag kände på mig att jag räggar en egen adress till det här. Men och så just att de försöker komma ut ifrån appens fortsättning, för då ser inte appen vad de gör. Så när jag anmälde den här killen så sa, men han har inte gjort någonting. Nej, men alltså, håll ögonen, alltså. För att, och det tog ju bara någon vecka så var han borta, då hade han väl agerat då. Och sen tog det väl 3 veckor var han uppe igen med ett nytt namn och hette något annat. Ja, precis.
Mm. Ja. Men du själv då? Hur fungerar du då? Men du är en känd person, ja. Folk vet vem du är.
Ja.
Kör du öppna kort rakt?
Jag hade min foton på mig. Det första foton var så här med lite solglasögon, inte supertydligt, men scrollade man 1 eller 2 till så såg man absolut vem det var. För jag tänkte, vad fan ska det vara en överraskning när man ses? Det blir ju jättekonstigt.
Men du skrev ju Babben.
Nej, Babs skrev jag väl. Jag
hade någon skrev du?
Babs tror jag, någon så här Solna Babs eller någonting heter jag.
Solna Babs?
Ja, jag bor ju Solna.
Ja, jo, ja. Men varför skrev du inte Babben då?
Nej, men jag skrev det istället. Jag behöver inte skriva Babben, det är ju liksom, det är inte Babben de ska träffa faktiskt, det är faktiskt Barbara de ska träffa.
Ja, men du, jag tänker på det här med de här sidorna, det är någon slags à la carte. Alltså man ska ju gå igenom 10-12 sidor och berätta vem man är och hur man är.
Ja.
Utifrån som man själv vill vara, eller som man tror sig vara och så vidare. Och sen ska det någon slags matematisk algoritm få med att passa ihop med någon. Men kärleken funkar inte så. Ta inte de här sidorna liksom udden av liksom magin i.
Men det här är ju en genväg till att i alla fall sålde bort en massa personer som kanske är totalt fel för en, vad vet jag.
Mm.
Men visst, det här med önskemål är ju knepigt liksom. Man kan ju ta bort sånt där. Nej, men jag vill inte att han snusar till exempel. Mm. Om det är något sånt då. Jag vill inte ha en alkoholist den här gången ungefär. Så. Nej, men du vet sådär. Att man tar bort vissa parametrar sådär kan väl vara bra.
För jag utgår från att folk ljuger om sig själva.
Ja.
Alltså inte kanske ljuger, utan när de ska beskriva sig själva så tror de beskriver hur de vill vara.
Ja, det
inte
tror jag
hur med. De är. Och man träffar dem så, men du är inte alls tokrolig eller galen. Du är ganska ordinär. Och
Och nästan alla är ju träningsnarkomaner idag. De seglar, de spelar golf och de åker skida på längre och tvär. Man inser att de här hinner inte ligga. Det är ju inget mysterium att de är singel liksom.
Hur går det nu då? Har du hittat någon? Eller?
Jag hittade någon. Jag dejtar, eller vi tillsammans. Vi har varit ihop. Vi träffades första gången i början av september. Så att vi har redan gjort några korta resor och vi hänger så mycket vi hinner. Liksom.
Mm. Ja. För jag hörde att du raggar lite överallt faktiskt.
Okej.
Okay. Du raggar i ditt eget program. I Babben & Company, jag förstår.
Ja, men det var alltså, ju 10-12 år sedan.
Ja, men
ja, det
ändå.
Stämmer. Jo, ja. Nej, men det var så här. Jag hade E-Type som gäst.
Ja.
Och så pratade vi om det här med svårigheten att dejta och vara känd. Just, precis den grejen. Och han berättade om sina erfarenheter. Och han hade chattat med tjejer. Och sen så antingen att de inte pallade och träffade honom. Eller att han också hade chattat under pseudonym. Och när han väl berättade vem han är, trots att de har fått jättebra kontakt, så kan inte tjejerna hantera det. Det var några stycken sådana incidenter han berättade om då. Och då råkar hans tandläkare titta på det här. Och så hör han mig då prata om, nej, jag är ju komiker och jag är ju nyskild och så här och bla bla. Och så tänker han, men hon verkar ju trevlig. Och så han bara får anstå och skicka iväg ett mejl.
Mm.
Och sen började vi och brevväxla och vi blev ihop sen och var ihop i 7,5 år. Så det var ju faktiskt lite kul.
Ja, men det var ingen i flört i programmet.
Nej, det var det inte. När det står om det Se och Hör så är det som att han på något sätt är där och kommer fram. Och det är ju, nej, det där känner inte jag igen. Nej,
ja.
Nej.
Om vi går tillbaka lite grann i tiden. Din barndom uppväxt på Gotland.
Ja.
Högstadiet eller mellanstadiet och sådär. Hur använder du humorn där då?
Är du inte bra i jumpa så kanske du blir slängd i käften, vad vet jag. Du blir bra på det du övar på.
Mm.
Och jag övde ju på att sjunga och vara slängd i käften.
Mm.
Helt klart alltså. Men jag vet att jag hade en lärare på mellanstadiet som sa att hon var lite orolig för mig. Därför att jag var inte utanför mig, jag var annorlunda. Och det kände jag själv också.
Mm.
Det är någonting, jag smälter inte riktigt in. Jag har alltid varit mer iakttagare än deltagare och det känner jag igen fortfarande att jag går inte in i grupperingar. Det har jag inte gjort ännu liksom.
Nej.
Och ett tag tänkte jag så här, varför har jag ingen Hasse eller Tager? Du vet, så här, som jag, varför inte jag med i någon av de här förenade grupperna med komiker som hänger och skriver ihop och så här? Men jag tror inte det ska gå, jag är en solitär. Min första fråga var jag än ser nästan när jag alltid, varför? Vad driver den här personen till att göra det här? Vad driver folk? Och varför ser alla likadana ut? Varför gör alla så här? Alla springer dit upp, men vad finns det åt andra hållet? Alltså, jag är mycket så.
Jag är alltid misstänkt samma för många tycker samma sak.
Ja, det gör jag med.
Jag har väldigt svårt att göra saker och ting som alla andra gör.
Ja.
Och idag, tänker jag, så är det ju väldigt mycket strömningar.
Ja.
Man är i grupper och tycker likadant. Och då kryper det i kroppen på mig.
Ja.
Hur är det med dig?
Det gör det på mig också. Men idag gäller det att sitta på händerna när man sitter och tittar på Twitter och på Facebook och så vidare. För att samtidigt när alla springer åt ett håll så hamnar man nästan i drev om man ifrågasätter vad folk gör.
Hur pass mycket är du frestad att liksom ge dig in i getingboet och se ifall du kan ta det ur?
Jag vet inte. Alltså med stigande erfarenhet och ålder så tror jag ändå att det är lättare att ge fan i det. För att idag är det inte värt det. Det blir så konstigt, tycker jag, hysteriskt. Vissa stora profiler driver sina följare som trupper liksom, i vissa riktningar för att bekämpa åsikter som de inte tycker passar dem. Och det... Vad fan ska man in i det där för? Jag känner bara, jag tittar på det.
Men på scen så kan du linda in ett resonemang. Du kan, du kan föra en argumentation och resonemang kring det. Gör du det?
Ja, i vissa fall gör jag det.
Mm.
Men kanske inte så mycket runt getingbona. Jag är ju med i retsticke. Politik har jag aldrig riktigt hållit på att diskutera på scenen. Det är andra komiker som är så mycket bättre än vad jag gör.
Mm.
De har mycket tydligare politisk hållning. De har bra argument. De läser mycket om politik, de är insatta. Jag är inte det, jag erkänner. Jag tycker det är roligare att prata om hur det är att vara människa än att prata om idéer. Därför att politiska idéerna, det är bara känslor idag. Det är inte resonemang längre, det är inte logik. Jag är rädd, nu röstar jag på dem där. Jag är rädd för det där, nej, det vill inte jag vara med om. Då röstar jag på dem liksom. Och det går inte att snacka med folk som är rädda eller som är arga. Eller, alltså, det är så svårt att argumentera idag på det. Men däremot att prata om hur det är att vara människa och försöka vara, klara sitt liv på ett vettigt sätt. Jag är en ganska känslig person och jag vill inte stå i någon storm, skitstorm liksom. Det är inte min drivkraft. En del gillar ju det. Mm. Jag gillar inte det.
Kittlar inte fingrarna på
ett... Nej, men alltså, liksom... hittar jag en bra vändning på det. Mm. Hittar jag en bra ingång, då gör jag det. Men jag tycker också det är roligt ibland att skämta om liksom, politik. Ett tag var det ju bara hur politiker såg ut. Göran Persson var tjock, haha, ja, jättekul. Mm. Ja, men du vet sådär.
Parlamentet har gjort mycket pengar på,
jajamän,
på Göran Persson.
Ja, ja, men vad fan, hallå. Och ibland kan man ju vara lite nöjd med skämt, även som inte är politiska ståndpunkter, men som ändå, ja, men jag tycker, ett som jag har skämt om ganska mycket här med Löfven och att det inte är lätt liksom att... och representera ett litet land, för folk blandar bara ihop oss hela tiden. Mm. Han är ute på och representera och folk bara, vad sa du, var du schweizare? Nej, svetsare. Mm. Och det kan jag tycka jätteroligt. Det är bara dumt liksom.
Nej, det är roligt. Du sa i jag lyssnade på dig om världen.
Ja.
Och i samband med det så sa du att humorn är under attack idag.
Ja.
Mm. Vad menar du med det? Kan du utveckla?
Skämt som uttrycks då i skrift eller tal är mycket större benägenhet idag att någon kommer utan en tillstymmelse till humor utstrålning och säger att det där är faktiskt inte okej. Okay. Det är väldigt PK där ute idag. Det är verkligen det.
Mm.
Ja. Det är, man får ha vissa typer av åsikter och sen är det stopp liksom.
Vi kan ju testa några. Jag tar några, okay, topics för du säger om du säger känsligt, inte känsligt för du, ja, säger. Okay. Ja. Vita medelålders män.
Jag tycker inte det är känsligt, men jag tycker det är ganska tröttsamt att man slår så mycket på dem, för att de börjar faktiskt bli en svag grupp i samhället snart.
Feminism.
Känsligt.
Varför det?
Därför att där är det så mycket stuprör. Vilken typ av feminist och vad som är okej och vad som inte är feminism och feminism. Jag tycker absolut att vi ska driva feministiska frågor som lika betalt för lika arbete och det här basic liksom. Men det har blivit lite falangigt tycker jag idag. Mm. Och det kan vara kul att pilla på.
Kristendom?
Nej, det är inte känsligt.
HBTQ?
Nej, det är inte känsligt.
Islam?
Kan vara känsligt.
Mm.
Mm. Därför att du måste ju veta varför du pratar om det. Mm. Vad är det du ska prata om och varför? Och vi har ju faktiskt en hel del komiker nu som har muslimsk bakgrund. Så jag tycker lite grann som en judisk humor. Att det är nästan bättre att de går i förtruppen där och som är insatta från början.
Så du menar att om man har identiteten, då är de...
De har företräde, absolut, tycker jag. Ja, tycker jag.
Varför då?
Därför att de vet mer. Mm. Alltså, även om jag, alltså, vad vet jag om hur det är att vara muslim och vad vet jag egentligen om islamism mer än det jag har fått ifrån liksom tv-nyheterna. Jag skulle inte ge mig på det ämnet. Jag känner inte att jag har några komiska idéer på det.
Nej.
Måste jag erkänna.
Vi fortsätter här då, känsligt inte känsligt. SD?
Ja, det är nog känsligt.
Är det det?
Ja, det tror jag.
Det är väldigt många som skämtar om det.
Ja, men det är ganska enkelt skämt tycker jag. Ungefär som att alla som röstar på SD är idioter. Och eftersom det snart är en fjärdedel av, eller ännu mer av landets befolkning, måste vi kanske revidera det lite grann. Mm. Att de har idéer som andra inte har adresserat överhuvudtaget och därför så ser det ut som det gör.
Så att göra en rutin eller några skämt som på något sätt skulle kunna brunsmeta dig?
Ja.
Är du rädd för?
Precis. Det skulle ju vara problematiskt, tror jag. Att säga att det finns idéer där som vi behöver liksom... Det skulle lätt bli en brunsmetning, tror jag, av mig då. Därför att det är ju ren retorik. Någon säger något man inte vill höra, då är det den personen som är fel. Istället för att man hör på idén liksom. Ja, men det har varit några incidenter faktiskt. Nu är det några år sedan, men där någon kom och sa, är det någon som röstar på SD? Liksom. Och så är det någon som säger, ja. Och så blir det liksom en konfrontation och ett möte som inte komiker är beredd på. För de tänker att det är väl ingen här inne som röstar på SD. Det kan det mycket väl vara. Idag så är det ju det.
Mm. Känsligt, inte känsligt. Vänsterliberaler på Södermalm?
Ointressant.
Okej.
Totalt.
Flygskam.
Ja, men det pratar jag lite om. Men också hur folk tågskryter tycker jag också är lite roligt.
Intressant.
Ja.
Du vänder på det.
Ja.
Ja.
Det här jag såg, det var ett par som jag känner som har en våning i Provence. Som för en gång skulle inte ta flyget utan de tar tåg då. Och de instagramde alltså 20 bilder på den här resan. Men ingen när de flög hem.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja.
För där är man väl lite grann när det där
händer. Där petar man lite.
Ja, men då är du tillbaka i varför.
Varför gör det på detta viset?
Varför gör det på detta viset? Ja. Det borde det väl vara kärnan i komikons.
Ja, det tycker jag med. Det ska vara här.
Mm.
Jag vill peta på det här. Men jag vill inte öppna getingbon, det vill jag inte. Men vi gärna peta lite på dem.
Mm.
Ja, men vi tar hela bålgetingsvärmen efter mig. Det pallar jag inte.
Du var väl en pionjär kan man säga. Du var kvinna och gjorde stand-up väldigt, väldigt tidigt.
Ja.
I en väldigt manlig värld.
Ja.
Hur var det? Hur förhöll du dig till det? Var det problematiskt?
Nej, det var inget problem alls.
Nej.
Och jag har väl också, god förlåt, så jag slipper det här epitetet kvinnlig komiker. Jag har ju varit komiker bara från början.
Mm.
Det där är så jäkla konstigt liksom. Ja. Att vissa blir komiker och andra blir kvinnliga komiker. Och det finns en liten degradering i det fortfarande tycker jag faktiskt.
Ja.
Istället för att man bara är komiker.
Exakt.
Ja.
Och var kommer det därifrån? Alltså var...
Därför att normen, om du säger, Said hade ju, Andersson hade ju ett jävla bra skämt om det där. Tänk på en komiker som står på scenen. Vad har hon på sig? Och direkt så skrattade för att normen är en man.
Är du större än någonsin idag? Du har haft ett enormt, de senaste 5 åren har du ju att det är babben överallt.
Ja, men det är helt galet. Jag vet inte riktigt vad som händer faktiskt. Jag står lite förvånad måste jag säga. Att det fortfarande kan fortsätta att vara på det här sättet. Jag är ju ändå 60 plus liksom.
Ja, vad beror det på?
Nej, men det är väl då också...
Har du breddat det på ett sätt som du inte gjort innan eller hur?
Att tacka ja till rätt grejer tror jag.
Mm.
Och sen hade jag en jäkla tur när bästa test ramlade mitt knä. Som har blivit en sån succé då.
Och du har ju lärt dig att säga nej.
Ja.
Vilket du inte gjorde på 90-talet.
Nej.
Utan då sprang du in i väggen,
ja.
Blev utbränd.
Mm.
Vad var de första tecknen på det?
Ingenting är roligt. Mm. Jag gör det ändå. Ingenting är roligt. Jag bryr mig inte. Det var som en låg bordun som låg bara så här över hela livet. Liksom. Jävla jobbigt tillstånd alltså.
Mm.
Men jag bara körde som en maskin. Men hade jag fortsatt med det och inte fått den här reflektionen som jag fick liksom. Och dratt i handbromsen och sett ett stopp på. För det var själva stoppgrejen också som var utbränd. Jag kunde faktiskt göra andra saker. Men så fort någon sa stopp så bara kroppen bara stegade sig. Det bara liksom, nej, för i helvete liksom.
Mm.
Inte stopp. Och det tog 7 år innan jag började poppa popcorn igen med skämt i hjärnan. Men det lekte.
Och du har gått i terapi många år?
Många år, ja. Det hade jag gjort innan också.
Du skrattar?
Ja. Nej, men jag var ett lost case när jag var ung. Alltså jag hade så mycket idéer om föreställningar tror jag, om vem jag var eller hur jag skulle vara. Eller, alltså, jag är helt korskopplad. Det har tagit tid att räta ut alla rören. Idag tycker jag nog att jag har ganska bra kontakt med mig själv och att jag och med min känsla och så. Sen har jag haft den här ätstörning att så fort... Jag har haft en känsla överhuvudtaget. Jag har bara gått och äter på den.
Mm.
Det är något jag har lärt mig när jag var liten. Alltså. Jag är ledsen att jag tar en kake. Jag är arg att jag tar en kake. Jag är glad. Nej, det är nog bäst att dämpa mig med en kake. Liksom.
Så lösningen till allt.
Ja, men alltid, ja, jag har verkligen haft den lösningen.
Var gick du i terapi från början då? Var det...
För att det var bara återvändsgränder. Jag förstod inte vad jag gjort för fel eller jag hade så mycket tankefel liksom. Och framförallt tror jag att det var det här just att jag kände att jag hade en ätstörning, men jag förstod inte vad, hur den såg ut eller vad det var som drev den. Mm. Och jag tyckte inte heller att jag kunde få till mina relationer, utan jag gjorde en massa konstiga saker och försökte att få ihop det med helt fel killar. Så att jag insåg att jag behöver hjälp. Det är någonting här som inte stämmer.
Mm. För du berättade, om det var i sommar för 10 år sedan eller det var, att du var i högstadiet, så blev du ofta kompis,
ja,
med killar.
Ja, framförallt om man är rolig i tjejen.
Mm.
Men roligheten är ju också ett skydd. Du skyddar ju någonting med att du är rolig och slagfärdig och det här. Därför att för min del har det varit att jag egentligen har varit överkänslig och rädd. Och då har jag haft det här skyddet liksom. Så det har jag använt jättemycket när jag var yngre. Och det funkar ju inte när du måste liksom kunna klä av det känslomässigt inför någon liksom. Och connecta. Och så jag blev ju den där roliga tjejen. Jag fick ju inte till det liksom. För jag kom inte ur den där rollen. Och det var en av de anledningarna till att jag ville gå i terapi. Varför torskar jag i den här fällan varje gång liksom?
Hur mycket plågar du dig under den tiden?
Jättemycket. Gud vad jag skriver. Jag vågar inte ens öppna de dagböckerna. Det är ett ältande. Ja, nej, men det är klart att jag funderar på. Och så skyllde jag ju då naturligtvis väldigt mycket på. Nej, men du är ju vad viktig. Det fattar du ju själv. Men det var ju också för att jag åt känslomässigt och för att jag inte hade kontakt känslomässigt. Så det hängde ju ihop, alltihop, men jag kunde inte se det själv.
Hur känns det? Har du läst de här dagböckerna idag?
Nej, det har jag inte, men de finns, så att jag tror det är ganska plågsamt faktiskt. Jag tror inte de kommer ingå i mitt arkiv. jag tror de kommer bli jättebra att göra eld i kakelugnen med faktiskt.
När du då går i terapi, kommer du ihåg vad du fick för någon nycklar? Hur du skulle klara dig ur det här?
Ja, det fick jag. För jag hade ju då skaffat mig ett bra självförtroende. Jag hade tillit till att jag klarade av att göra saker. Men jag hade taskig självkänsla. I grunden tyckte jag inte att jag var värd någonting. Det här är ganska klassiskt egentligen. Många som lider av. Vi har ju växt upp med jantelagen, du ska inte tro att du är någon. Mm. Men om du jobbar på lite så kanske du blir något. Mm. Så vi lägger alla ägg på att jobba. Och sen när vi har haft den här jävla premiären och vi har haft den här säsongen och vi har haft den här framgången, så ramlar vi ner i det hålet igen. För att det har inte fyllt på självkänslan någonting. Det här när man bara springer och springer från det svarta hålet, det slutar i väggen, det går inte. Ja. Du måste prestera hela tiden för du vill inte ner i det jävla hålet där du inte är något. Och jag skrev faktiskt en text till Lilbabs till hennes 50-årsshow som handlade om precis det här, att det finns en ö och där är jag alldeles själv och jag heter övergiven. Jag tycker inte om att vara på en ö, och på scenen då står jag här och jag har er och jag känner mig som en drottning. Men om du står där och sitter där och är avundsjuk på mig, då kan du hänga med mig till den här ön. Mm. Och så skickade jag den här texten, så hörde jag ingenting på en vecka. Så plötsligt en morgon så ringer jag, så hör jag en jätteskrubbning på mig. Hur kan du känna mig så bra? Liksom. Men hon har precis samma grej. Mm. Hon har inte ens redo ut vem är Lillbabs och vem är Barbro. Och hon var så här, jag har faktiskt aldrig fattat det själv. För jag är så blyg, varför sitter jag i knät på Kara? Ja, men det är Lillbabs. Barbro ska aldrig göra det. Men jag höll på och jobbade med det här själv. Vad är Barbro och vad är Babben? Liksom?
Mm. Hur mycket pengar har du lagt på terapi?
Jag vågar inte tänka på det.
En försvarsbudget eller?
Nej, det är det inte. Men det är inte lika mycket som på taxi. Det är det inte. Jag åker nog taxi för 100 000 om året. Men, men däremot, nej, men det är 100 000-tals kronor tror jag. Och alla olika typer av terapier har gett olika saker liksom. Jag var hos en kvinna som tog foton på fötter och händer före varje session. Med så här Kilian foton där man ser hur energin strålar i liksom ute i kroppen. Och sen tryckte hon en virknål så här och sen lyste hon med färgade prismar på vissa kroppar liksom, med vissa meridianer i kroppen. Och sen tog man ett foto efteråt och då såg man hur energin hade liksom kommit ut i fötter och händer av den här behandlingen. Mm. Och en gång lyste hon på ett ställe bak på ryggen på mig. Då kommer upp en hel videofilm av när min pappa skjuter min katt utanför fönstret när jag sitter och äter frukost. Och det hade ligget där i alla år. Och det här var en fullkomligt naturlig sak på bondgården. Katten var sjuk, jag tog själv besluten. Mm. Nej, men vi måste avliva henne, hon lider bara liksom. Och pappa var en sån här do it now, så han gick ut direkt liksom. Och tänkte på att jag var kvar hemma och inte hade hint till skolan. Så mitt i en tugga liksom, så pang, utanför, jag bara, okej, där dog Tosse liksom. Och det, så var det hemma på gården liksom. Det var, man hade kaninerna på sommaren och sen slack man dem på hösten och åt upp dem liksom. Men det satt kvar som ett trauma i ryggen på precis den pricken. Och man lyste med den färgen, så kom här filmen. Ganska häftigt.
Mm, häftigt. Vad är det konstigaste terapistund du har haft?
Det konstigaste jag gjorde, den konstigaste upplevelsen jag har gjort, det var nog när jag var på Mullingstorp. Och vi hade en sån där enskild där man jobbar med en i taget. Så jag ligger på golvet på någon typ av madrass. Och så sitter en terapeut, någon medhjälpare och typ tre andra som ingick i den här lilla gruppen och bara hålla händerna på mig, och så ska jag få en sån här guided meditation att jag på något sätt ska ta mig ner och försöka få tag i någonting, och hamnar i ett jättekonstigt minne från när jag är foster och ändå ligga inne i min mammas mage. Det är nog det konstigaste jag varit med om, och den känslan jag hade då och de beslut jag tog som foster och som på sätt och vis helt analoga med det jag gör idag faktiskt. Det var konstigt.
En annan grej som du har varit väldigt öppen med, Babben, det är ju, du pratar om mitt missbruk, sockermissbruk.
Ja.
Och jag kan inte sluta göra den här jämförelsen då. Nej. Du har sockermissbruk, du hade ätstörningar.
Ja.
Du tog på dig hur mycket jobb som helst.
Ja.
Du går i alla möjliga terapier.
Ja.
Hänger du där ihop?
Så här är det. Om vi byter ut missbruk mot beroende. Det som kännetecknar beroende, det är kontrollförlust.
Mm.
Och det har jag inte över socker. Och inte heller över vitt mjöl. Jobb är också ett utlopp i det här. Sen finns det andra utlopp som inte jag har. Till exempel att man sex är ett utlopp. Shopping är ett utlopp. Spel såklart. Alkohol.
Mm.
Så, det är samma familj.
För jag läste, du skrev att du kom igen när du är mycket stand-up runt om i landet, att du tog en öl efteråt. Att du, ja, även då var rädd att hamna i ett alkoholberoende.
Det märkte jag. Det var precis när jag började 89.
Ja.
Man tog en öl eller två efter varje gig. Liksom, puh, det gick bra, eller ah, fan, det gick dåligt. Så tog man en öl eller två. Och sen kom man hem till Gävle där jag bodde då. Där gick man ju ut alla dagar i veckan. Det var ett jäkla festande i Gävle. Och så en söndag så kommer jag plötsligt sitta hemma, ledig. Så gott med en öl. Då ringde varningsklockan direkt.
Mm.
För då rökte jag. Jag hade ju min ätproblematik. Jag behövde inte ett missbruk till.
Men du är väldigt uppmärksam på,
ja,
att...
Jag tror jag utvecklar beroende hjärnan faktiskt. Genom att jag har missbrukat så mycket socker och vetemjöl när jag var liten. Mm. Att jag har använt det som medicinering.
Du, när jag pratat med Johan Ulveson och Henrik Dorsin och Per Andersson, så har de nämnt samma sak som jag faktiskt läste Henrik Schiffert också hade i jag läste en intervju med honom. Att de har ett kunskapskomplex.
Okej.
Okay. Hur är det med dig? Är du allmänbildad?
Ja, det är jag.
Det är du. Mm?
Ja, men jag spelar Quizkampen och jag ligger nästan... Jag siktar på placering 1000 och det är 5 miljoner som har laddat ner appen. Nu spelar jag inte alla, men att ligga runt 1000 är bra.
Huvudstaden i Kanada?
Det är Ottawa.
Ja! Mm. Roten av 16.
4.
Ja. När blir Skåne svenskt?
1645.
58!
58, ni var senare.
Vad spelar Zlatan nu?
Milan.
Bra. Vad heter fåret bräker på engelska?
The sheep is... Jag skulle vilja säga yarning, men det är ju jäspa.
Ja.
Mäh! Det är någonting med M, va?
Mooing är
med... Moo, men det är någonting med... Är det med hä?
Nej, okay. Det är med mot svenska, man tror.
Ba. Nej.
Ba.
Som ba.
Ba. For bracket, ba. Bleats.
Bleats?
Mm.
Bleats.
Bleats,
okay.
Ja.
Mm?
Men du hade, du hade flest rätt. Av hittills.
Ja.
Babben Larsson, tack så jättemycket för att du ville ställa upp på den här podden.
Nej men, tack. Det var kul.
Mm.
Ja.
Tack.
Tack.